den skulle kunna ta vägen de närmaste åren?
Ja, alltså högerextremismen i Sverige har ju alltid varit delvis våldsam. Så en upptrappning där är ju möjligt att det skulle liksom kunna utveckla sig. Men jag är inte rätt person att säga var det tar vägen härnäst, utan det kommer vi få se.
Vi kommer få se. Säpo håller koll på detta. Fabian Sigurd, vår reporter, gör det också. Tack så mycket. Och klockan närmar sig 8, en ny timme på gång i P1 morgon. Vi ska få ekonyheter, Julia Brynolfsson, bland annat om krisande flyktinghjälp.
I takt med att fler länder skär ner på det området så larmar nu FN om hur deras flyktinghjälp går på knäna.
Om en kvart ungefär tittar vi närmare på hur grupptänkande fungerar och varför det kan skada vårt omdöme. Allt det där mycket synligt i TV4-programmet Förrädarna som avslutas idag. Vi har med oss en av deltagarna. Reportage också från Ungern. Viktor Orbans rörelse, skepsis mot den europeiska liberala demokratin. Stora likheter med den konservativa rörelse som fått fäste i USA. 8 är klockan. Nu, Ekot.
Högerextrema klubbar försöker locka unga, varnar Säpo för. Sjukhuschefer i Skåne med uppdrag i privata vårdbolag bryter mot regler om jäv. Och enskilda små vägar genom Sverige måste rustas när beredskapskraven höjs. Ekot torsdag morgon. Ja, unga och barn riskerar att dras in i våldsbejakande högerextrema så kallade aktivklubbar som vuxit fram på flera håll i landet. Det varnar säkerhetspolisen för. Medlemmarna tränar på gym och utövar kampsport i syfte att stärka gruppens våldskapital. Fredrik Hallström är operativ chef på Säpo.
Det är väldigt många barn och unga som verkar vilja ansluta sig till den här verksamheten.
De senaste åren har det etablerat så kallade aktivklubbar i flera länder, bland annat i USA, Kanada och Storbritannien. Säkerhetspolisen har följt utvecklingen i Sverige och konstaterar att det nu finns lokala klubbar på flera håll i landet.
De finns i stort sett i samtliga regioner. Det är en del träning, men det kopplas an till ett våldsbejakande perspektiv.
Enligt säkerhetspolisen har klubbarna en tydlig koppling till våldsbejakande högerextremism, där de rasideologiska idéerna i framträdande och fysisk träning används för att stärka gruppens våldskapital. Verksamheten bedrivs både online och i verkliga livet.
Vi kan se hur onlineverksamheten fortfarande är aktuell för att locka och attrahera, men att det finns också ett fysiskt alternativ där man då bedriver kampsport och träning.
I andra länder har man sett tydliga kopplingar mellan så kallade aktivklubbar och våldsamma vitmaktrörelser. Och enligt säkerhetspolisen finns terrorkopplade personer utomlands som varit inblandade i etableringen i Sverige.
Det finns ju individer då som är terrorkopplade i utlandet som har varit med och en del av att bygga upp verksamheten här i Sverige.
Enligt Fredrik Hallström, operativ chef och säkerhetspolisen, utgör aktivklubbarna i Sverige i nuläget inget attentatshot. Men han säger att verksamheten kan öka förmågan och till exempel begå våldsdåd.
Det är förmågaökande utifrån antalet, men framförallt utifrån träningsformer och efter den propaganda som bedrivs så blir det förmågehöjande.
Enligt Fredrik Hallström är unga en målgrupp och fler aktörer behöver nu känna till utvecklingen för att kunna motverka att de dras in.
Det är nog viktigt att kommuner och socialtjänst och skola och föräldrar är vakna på en sån här utveckling.
Fredrik Hallström på Säkerhetspolisen, reporter Henrika Åkerman. FNs flyktinghjälp har stora ekonomiska problem och riskerar falla samman, det larmar flyktingorganet UNHCR om i en färsk rapport. Antalet människor på flykt har fördubblats under det senaste decenniet och samtidigt är det många länder som skär ner i sin hjälp. Det säger Annika Sandlund vid UNHCR.
Alltså rent konkret kommer ju folk att dö. Det finns liksom helt enkelt inte tillräckligt mycket med pengar. Men vi kommer också att tvingas göra omöjliga val mellan till exempel ren mat, rent vatten, sjukvård, utbildning.
Annika Sandlund vid UNHCR berättar att världens kriser fortsätter tvinga allt fler människor på flykt.
Över 123 miljoner, så 11 gånger Sveriges befolkning som är på flykt.
Enligt Sandlund motsvarar dagens budget den som gällde för 10 år sedan. Resurserna sprids alltså allt tunnare.
Dels är det då förstås att USA har fryst det internationella stödet och försöker ta tillbaka pengar som de egentligen redan har gett. Men det är också flera regeringar som satsar mera på försvar.
Nedskärningarna i USAID innebär ett stort inkomstbortfall som är svårt att täcka med mindre bidragsgivare. Sandlund rosar Sverige för sitt bidrag men hoppas att fler länder skulle inse allvaret.
Och det som vi ser är att det internationella systemet, det här globala hjälpsystemet som vi har, det är en del av stabiliteten, det är en del av det civila försvaret.
Den överväldigande majoriteten av flyktingar har inte flytt längre än till ett grannland. Men läget kan komma att förändras.
Det som vi är rädda för är att flyktingar kommer att söka sig vidare. Också från länder där de i princip skulle vara välkomna, men där det helt enkelt inte finns tillräckligt mat eller tillräckligt möjligheter för dem och för deras barn.
Det finns ändå ljusglimtar i rapporten. Störtandet av Assad-regimen i Syrien har inneburit att nästan 2 miljoner syrier har valt att återvända hem. En förutsättning för att landet ska kunna återuppbyggas.
Syrien var ju ett rikt land i det förflutna och har möjlighet att bli ett rikt land. Bara de får stabilitet och flyktingar som vill återvända och återbygga land.
Reporter Daniel Ekblad. I Los Angeles, USA, är det för andra natten i rad utegångsförbud i de centrala delarna av staden. Polisinsatsen är fortsatt stor och flera demonstranter har gripits under kvällen. Protesterna mot migrationsmyndigheten ICE och gripandet av papperslösa migranter fortsätter att sprida sig till andra delar av USA, som till exempel San Antonio i Texas och i Spokane i delstaten Washington har det införts utegångsförbud även där. En svensk har blivit utnämnd att ta plats i en kommitté som ger vaccinråd till USAs smittskyddsmyndighet. Det handlar om epidemiologen och biostatistikern Martin Kulldorff, rapporterar New York Times. Det var tidigare veckan som USAs hälsominister sparkade alla medlemmar i kommittén och nu har 8 nya personer utsetts, däribland Kulldorff. Många chefer på sjukhus i Skåne har inte anmält att de har sidouppdrag i privata vårdbolag. Det handlar om minst 86 chefer, visar P4 Malmöhus och P4 Kristianstads granskning. Och det här bryter mot regionens regler som ska motverka jäv och korruption. Linda Allansson-Wester är moderat ordförande för personalnämnden i Region Skåne.
Jag tycker det är allvarligt och beklämmande. Det är på inget sätt okej.
För att förhindra eventuella intressekonflikter är cheferna enligt lag skyldiga att anmäla och få sina bolagskopplingar prövade av regionen. Och enligt regionens egna riktlinjer ska chefer vara särskilt restriktiva med sidouppdrag.
Jag bedömer att våra chefer som har fått uppdraget att vara chef och ledare absolut har den förmågan att klara av att göra den anmälan.
När vi kartlägger de drygt 800 cheferna på de skånska sjukhusen hittar vi minst 113 som driver företag, sitter i styrelsen eller ägare i bolag som enligt Bolagsverket arbetar med vård. Men 86 av dem har inte anmält det till regionen trots att flera av bolagen omsätter miljoner. Bland dem hittar vi till exempel chefer som opererar samma typ av patienter privat som på sjukhuset. Arbetsrättsexpert Tommy Iseskog.
Ja, det låter ju här som att man inte har någon vidare ordning på det här överhuvudtaget. Och det är ju naturligtvis extra allvarligt att chefer som ju i sin tur ska kontrollera medarbetares bisyssla, inte själva ens anmäler om man har en bisyssla.
Vi har haft kontakt med ett 10-tal av cheferna som hävdar att tanken aldrig har varit att undanhålla information. Istället har de lyft sidouppdraget muntligt eller missat att göra en anmälan.
Muntliga besked eller att det är en gammal vana eller något sånt där, det är ju inga ursäkter. Lagen kräver att offentliga arbetsgivare förbjuder förtroendeskadliga bisysslor. Och för att man ska kunna leva upp till det lagkravet som verksamhet så måste man ju få reda på vilka bisysslor som förekommer.
Arbetsrättsexpert Tommy Iseskog, reportrar Saga Nyström Holm, P4 Kristianstad och Petra Haupt, P4 Malmöhus. Kommuner ska få göra avdrag på 6% i skolpengen till friskolor. Det här föreslår regeringens särskilda utredare Lena Holmdahl i ett inlägg på Svenska Dagbladets debattsida.
Hon har bland annat haft i uppdrag att ta fram en nationell norm för skolpengen och se till att resursfördelningen blir likvärdig över landet. Indien och EU har som mål att få klart ett frihandelsavtal innan årets slut. Och som en del av det arbetet så är Indiens handelsminister nu i Sverige med en stor delegation. Och enligt ministern Piyush Goyal så drar Sverige och Indien åt samma håll i förhandlingarna.
Amongst the various nations, Europe as a whole may take time to understand India, but Sweden and Swedish businesses understand India very well.
Europa som helhet behöver lite tid för att förstå Indien, men det gäller inte Sverige och svenska företag, säger Indiens handelsminister Piyush Goyal, som har med sig en stor näringslivsdelegation till Stockholm. Utöver samtalen om frihandelsavtalet hålls bilaterala förhandlingar och möten med en rad svenska företag.
The focus is on non-tariff barriers. The focus is on making it easier for businesses to engage with each other. Focuses on respecting each other's processes.
Fokus ligger på att få bort handelshinder bortom själva tullarna för att underlätta för företagen och att respektera varandras processer, säger Piyush Goyal, och menar att EU också måste förenkla sina regelverk så att även indiska småföretagare kan klara av dem. Handelsminister Piyush Goyal deltar även i förhandlingarna med USA. Vilka är då enklast i frågan?
Both are very friendly with India. And I think I have very good counterparts in both regions. So I'm enjoying negotiating with both equally.
Båda är välvilligt inställda till Indien och jag har bra motparter i bägge. Så jag tycker det är lika roligt att förhandla med dem, svarar Piyush Goyal. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
Risken för översvämningar gör att ett koloniområde i Landskrona ska rivas. Och de över 100 personer som bor där måste därför flytta. Men kommunens beslut är omtvistat och har överklagats av de boende till högsta instans. Susanne Hansson är ordförande i Axeltofta fritidsförening.
Man blir ju ledsen och besviken och arg.
Axeltofta koloniområde vid havet utanför Landskrona ska avvecklas. Kommunen anser att det är för dyrt och svårt att bygga ut vatten och avlopp och att översvämningsrisken, som på grund av klimatförändringar väntas bli större, gör att det är olämpligt för bebyggelse. Beskedet har chockat de över 100 personer som i tron om att det skulle bli tillåtet med året runt boende valt att bo här permanent och inte upplevt att kommunen haft något emot det.
Och sätta folk i den här sitsen som de gör. Man gör inte så här.
Torkil Strandberg är liberal kommunstyrelseordförande i Landskrona.
Nej, vår ambition har ju varit att man skulle kunna omvandla det till ett område för permanent boende. Och det har visat sig omöjligt.
Han tycker att de boende inte borde ha gått händelserna i förväg och bosatt sig där i strid med reglerna. Nu vill kommunen istället göra Axeltofta till ett våtmarksområde.
Länsstyrelsen är tydlig att man kommer inte att bevilja detaljplan för någon form av bebyggelse på den här platsen utifrån att det ligger alldeles för lågt.
Kommunen erbjuder de boende en ersättning på upp till 140 000 kronor före skatt. Men Susanne Hansson säger att det inte ens räcker till att flytta huset. De boende har överklagat kommunens beslut till högsta förvaltningsdomstolen.
Mitt hus. Här har jag alla mina pengar investerade. Här bor äldre som har bott här kanske i 20-30 år. Var ska de ta vägen?
Och på grund av klimatförändringarna så kan det bli så här på fler håll i Sverige, säger Tommy Danielsson som sitter med i Nationella expertrådet för klimatanpassning.
Det bästa är ju om man inte hamnar där. Det är ju stora allvarliga följder för de enskilda som bor där.
Reportrar Dimitri Lennartsson och Klara Törne, P4 Malmöhus. Det ställs högre krav på landets små enskilda vägar i och med en ökad beredskap i händelse av kris eller krig och även på grund av klimatförändringar. Och därför vill Riksförbundet enskilda vägar få hjälp av staten med både pengar och rådgivning. Det säger Johan Granlund som är regionansvarig på förbundet.
Det har ju kommit upp på agendan verkligen så att man på det politiska planet också börjar på inse att vi måste hjälpas åt.
Johan Granlund är regionansvarig på Riksförbundet Enskilda Vägar. En organisation som organiserar nästan 14 000 vägföreningar som i sin tur sköter 40 000 mil privat väg. Ett blodsystem i samhället som cirka 1 miljon svenskar är beroende av varje dag.
Får ett stopp även i kapillärer, då blir det problem med hela kroppen. Alltså. Då är inte hälsan på topp. Precis så är det med vårt samhälle också när det gäller vägarna.
Och med ökad beredskap på grund av klimatförändringar och hot om krig så måste hela blodsystemet fungera. Och att även de små vägarna allt oftare klarar stridsvagnar och tunga brandbilar.
Tittar vi till exempel NATO-anslutningen, rätt var det kommer det stora militära transporter som behöver kunna köra en alternativ väg än den statliga vägen. Håller den alternativa vägen?
Och för att de små vägarna ska ha rätt beredskap måste vägföreningarna få hjälp av staten med både rådgivning och extra pengar, menar Johan Granlund.
Pengar över till att plötsligt höja bärförmågan på vägen och på dess broar och sånt. Det utrymmet är ju väldigt, väldigt begränsat.
Och nu förs det diskussioner med både myndigheter och politiker. Kontakter som har tätnat de senaste åren.
Det pågår ju väldigt intensiva diskussioner på många olika plan. Och vi märker ju att vi har ofta myndigheternas öra.
Reporter Dan Segersson, P4 Jönköping. Vi tar en titt på vädret. Götaland, Svealand och södra Norrland får mest soligt väder. Över norra Norrland inledningsvis regn och moln, men under dagen klarnar det upp västerifrån. I söder mellan 16 och 21 grader, i norr mellan 5 och 10 grader. Nu fortsätter Pet morgon.
Ja, det gör vi, Julia. Är du bra på att ljuga?
Ja.
Hur skulle du klara dig i TV4s förrädarna, tror du? Skulle du vara duktig?
Ja, jag kan hålla masken där, ja.
Mm. Manipulativ och bra på att ljuga. Julia Brynolfsson med Ekots nyheter. Ikväll ska det avgöras, det här mycket populära programmet Förrädarna, alltså, där ett gäng kändisar spelar ett spel som handlar om lögner och psykologi. Målet är att hitta vilka i gruppen som är förrädare, samtidigt som de då försöker undvika att bli avslöjade. Vi kan lyssna på hur det brukar låta.
Ni ska ljuga, ni ska svika och ni ska mörda de andra spelarna. En efter en.
Jag har hört att man blir psykiskt störd efter man har varit med här. Det kommer bli kaos.
Jag är 100% säker att det är du.
Oh, jag älskar det här spelet, men jag hatar det så in i helvete.
En hatkärlek till förrädarna. Så vi ska prata nu om vad det är som gör att det här programmet fascinerar så mycket. Jonas Moskin finns här i studion. Du är organisationspsykolog. God morgon, välkommen hit.
Tack så mycket.
Särskilt intressant för dig att följa kanske som just organisationspsykolog. Vad är det som gör att du fastnar?
Ja, men det här är ju en lek och ett spel som är väldigt roligt. Och jag har själv spelat Mafia som är förrädarna bygger på sedan 20 år tillbaka. Så att det kan man ju inte missa.
Nej, varför är det roligt då, Mafia?
Ja, men Mafia som förrädarna bygger på, det är ju en lek där vi vet inte vilka roller vi har. Vem är det som är lögnare och vem är det som är... så att säga trogen då, som man säger i förrädarna. Och vi är helt enkelt ganska dåliga på det som människor, att avslöja lögner och veta vad som är en lögn. Så, och det finns många gruppprocessfenomen som drar igång direkt. Vi ska försöka komma till reda med det här. Så det är väldigt smart, skickligt gjort den här leken, att konstruera ett sånt spel där gruppdynamiken kommer igång direkt.
Vi kommer in på de sakerna, men vi har Sara Skyttedal här också. God morgon, välkommen hit.
God morgon.
Politiker på flera viktiga poster i Kristdemokraterna under många år och nu då förrädare i det här programmet och har lyckats ganska väl den här säsongen med att luras. Var det roligt?
Jag tyckte att det var extremt kul spel och det var otroligt utmanande. Det är klart att man har med sig mycket från politiken i det här spelet och kanske inte det som de flesta, man får ju höra mycket kommentarer att så här, ja, ni politiker är ju så vana vid att ljuga. Mm. Men det är ju snarare andra saker som man har med sig som är väldigt värdefulla, till exempel att man i situationer där man är i media som är nu till exempel, nu är jag inte så stressad, men många gånger har jag suttit extremt stressad i en intervjusituation och man måste hålla sig enormt lugn. Mm. Och det är klart att den typen av erfarenheter har man verkligen med sig.
Just det. Men jobbigt också då? Alltså, eller hur påverkar det att behöva liksom se folk i ögonen och ljuga?
De första dagarna så tyckte jag inte att det var särskilt jobbigt, utan det var det roligt. Det är ett spel. Jag har också spelat det här spelet Mafia som du bygger på under min tonårstid och tyckte det var jätteroligt. Så jag hade en ganska stor distans till spelet i början och gick runt och hade, liksom, kände att jag lurades lite grann, så här, lite busigt. Men sista tiden i spelet så började det vara jobbigt. Och för de som tittar idag så tror jag man kommer se att det verkligen börjar tära på mig.
Mm. Vad var svårast då?
Ja, men det är ju att det handlar ju inte bara om att luras om man är förrädare trogen, utan hela tiden ha upp en mask. Du måste vara övertygad om, liksom övertyga andra om att du också misstänker andra. Du måste ha en trovärdig story om när du gick och la dig om kvällen. Du måste tänka på allt mellan himmel och jord och göra det 24 timmar om dygnet. Det är ganska jobbigt efter några dagar, kan jag
säga.
Låter det
som. Jonas Mosken, då, de här sakerna som du är inne på, som man ser direkt, de här grupppsykologiska mekanismerna, vad är det du märker?
Ja, men i den här leken så finns ju ingen ledare, till exempel. Så i alla grupper som vi föser ihop, som inte har en tydlig ledare, så skapas det ju informella grupperingar, det skapas informella ledare. Och det drar igång också processer av vem ska jag lyssna på, vem ska jag tro på, vem har status och makt och inflytande och sådär. Och vi reagerar ju väldigt olika människor i de sammanhangen. Vissa blir mer passiva, tillbakadragande, andra blir mer aktiva och skriker och bråkar och hörs mycket. Och det ser vi ju ganska tydligt i det här. Och vissa blir som de brukar vara, andra blir tvärtom och sådär. Så det drar igång många saker i en sån här sammanhang.
Blir vi lite dumma för att försöka tänka i grupp på det här sättet?
Ja, alltså, de trognas bästa strategi, det är ju att försöka ta det lugnt och metodiskt, resonera, vara rationell, låta alla komma till tals. Precis allt det som förrädarna inte vill, utan förrädarna vill ju skapa kaos, stress och press, gärna att det är rörigt och allting sånt. Då tappar ju liksom gruppen sitt omdöme, och det kan ju hända i politiken, det kan hända i arbetslivet, att grupper helt enkelt fattar väldigt dumma beslut, ofta baserad på någon dominant persons magkänsla. Mm. Och ibland råkar det vara rätt, men ganska ofta kan det vara fel.
Hur undviker man att hamna i de fällorna då, i förrädarna, men kanske också i verkliga livet, att inte hamna i grupptänket?
Så. Ja, men i verkliga livet så är en bra strategi i en grupp, det är att låta alla människor, eller alla i gruppen, få tänka till eller reflektera eller skriva ner först, och sen så innan vi kör en runda bara. För det blir ofta att den som pratar först följer vi. Och det finns sätt och strategier att försöka reglera det här. Men det är svårt. Och särskilt under stress och under pressade situationer att hålla huvudet kallt. Mm. Det måste man ju förstå. Jag kan tänka mig att det är en väldigt stress. Det är lätt att sitta på sidan och se på TV-programmet och tänka, hur kan de inte se det här?
Ja, precis, men du, Sara Skytteldal, som har suttit på många av svaren då, har du också sett hur det här grupptänket har fördunklat, gjort det svårt för folk att se klart?
Ja, men verkligen. Och jag kan ju säga, många av de mest märkliga besluten från tittarnas sida är liksom, hur kunde de rösta ut den här? Då har ju vi förrädare inte ens varit med egentligen och försökt att plantera den idén, utan det är liksom de trogna själva som går upp i en form av självspinn och tänker helt galet. Mm. Så det var ganska intressant att se, ja, men den här gruppdynamiken utspela sig framför en, när man tänker, ja, ni sköter ju det alldeles själva. Jag
inte, du har inte ens behövt för att gå in och utnyttja att du har, utan de har gjort det på egen hand.
Ja, precis. De går i krig med varandra helt på egen hand utan att man behöver göra så mycket. Mm.
Sara Skytteldal då, som har gjort bra ifrån sig i år. Förra året var Thomas Bodström lyckosam i samma roll, även han gammal politiker. Jonas Mosken, vad säger du? Finns det någonting där? Någon ledtråd kring vad man behöver ha för att vara duktig?
Alltså, jag tror att det spelar roll att både du, Sara, och Thomas är erfarna personer och har varit med i ganska många olika stressande sammanhang. Så jag tror snarare att det är det här, kunna behålla kylan och lugnet trots att det är väldigt hård stress och press. Och det är, så är det ju i politiken. Och det är väldigt mycket grupp. man måste relatera hela tiden till olika grupper, antingen inom ens parti eller inom ens koalition, men de andra koalitionerna och andra grupperingarna. Och det finns där liksom kamp eller konfliktdynamiken ändå också. Så att jag tror att det finns många sätt man kan få den typen av erfarenheter, men jag tror verkligen att politiken är en ganska bra erfarenhet för att kunna behålla lugnet. Och de som inte klarar det, de kanske inte blir så långlivade alltid.
Sara Skyttedal, det lät som att du höll med om det också.
Jo, men det tror jag. Och det är klart att alla som har varit politiskt aktiva och kanske någon gång varit med i ett ungdomsförbund till exempel, vet hur man sitter och ska räkna till en majoritet inför en omröstning. Och det har man ju verkligen nytta av inför runda bordet där man ska avgöra vem som ska röstas ut. Så sådana saker kan man ju såklart
använda. Så förstod du innan att du skulle vara bra på det här, att det skulle passa dig?
Ja, men det tror jag. Man kan ju alltid hoppas. Men jag hade ju också mycket som talade emot mig och som också användes emot mig i spelet. Just att det finns den här synen på att politiker är kanske lite bra på det här. Det är ju inte alltid en fördel att folk vet det. Det hade varit bättre ifall jag hade de här erfarenheterna och ingen hade aning om att jag var duktig. Det skulle det ju vara lättare liksom.
Men en sak som jag tycker båda ni två gör skickligt, både Thomas Boström och som du gör, det är ju att liksom bli vän eller bli liksom nära människor i programmet liksom. Och här är det ju liksom i det här spelet så kan vi ju inte lita. Det är ju likadant i arbetslivet eller i olika sammanhang. Vi kan ju inte alltid lita på människor bara för att de råkar vara vår vän. Så. Det finns det ju många exempel på. Mm. Så vi förblindas av vem vi tror istället för att lyssna på kanske rationella eller logiska argument. Mm.
Men Sara Skyttedal, du vill dementera ändå att det är så här det går till i politiken, att man går runt och ljuger och hugger varandra i ryggen.
Det är inte så mycket mod. Det är inte. Jag skulle säga att jag ljög betydligt mer under förrädarna än jag gjort under hela min politiska karriär. Men det är klart att det finns saker som är liknande, och maktspel är absolut någonting som existerar i politiken, det har jag fått se.
Och ikväll är det final. Jag tror att avsnittet finns redan nu på TV4 Play. Vi önskar väl dig lycka till då, Sara Skyttedal, för detta politiker för Kristdemokraterna som alltså deltar i årets säsong av Förrädarna. Jonas Moskin, också organisationspsykolog. Tack så mycket. Eller som man säger i Förrädarna.
Arrivederci!
Vi tar en jingel på det. Och så ska vi till Gotland som alldeles nyss beslutat om att gå upp i stabsläge med anledningen av tillgången på vatten. P4 Gotlands reporter Jonathan Fältsjö finns med oss nu. En presskonferens alldeles nyss med MSB bland annat. Berätta, vad fick vi veta?
Ja, men den där presskonferensen pågår fortfarande. Jag har smygit undan lite här, frågestund just nu. Många nyfikna journalister som vill veta mer såklart. Beskedet ifrån den där presskonferensen, det stora beskedet var väl att det från och med idag egentligen ska införas en trycksänkning då här på Gotland på vissa håll. Man ska sänka trycket i vattenledningarna, och det är framförallt Visby med omnejd kan man väl säga som berörs av det här. Man gör det den här gången lite stegvis i olika etapper. Bara för att när man gjorde det här senast, nästan för 10 år sedan, då gjorde man det i ett sjok i ganska stor omfattning, och då fick det en del oönskade konsekvenser, som till exempel att man fick svårt att duscha om man bodde högt upp i lägenhetshus. Det var en del diskmaskiner på restauranger som gick sönder för att det inte kom tillräckligt med vatten och liknande. Så den här gången vill man göra det på ett lite försiktigare vis. Men en trycksänkning införs från och med idag, det var väl egentligen den stora nyheten.
Men du, om man jämför med tidigare år, vi har ju hört om brist på tillgång på vatten från Gotland förut. Hur illa är läget i år?
Teknikdirektören som inledde presskonferensen här sa att vattenläget nu ser ut som den brukar göra i augusti, alltså när sommaren, en stor del av sommaren i alla fall, har passerat, och man vet att Gotland börjar få lite färre människor här. Det kommer ju väldigt många turister hit såklart. Så just nu så ser det ut som det brukar göra i augusti, vilket ju är oroväckande. Läget är allvarligt men inte kritiskt, det var beskedet. Och nederbörden här under våren har varit ungefär en tredjedel av det normala. Så att det är många saker som gör att de behöver införa de här åtgärderna nu.
Mm. Och råden då till gotlänningar och de många som brukar besöka Gotland på sommaren, hur låter de?
Ja, men det handlar om att var och en behöver tänka till lite vad gäller sin vattenförbrukning och spara. Länsstyrelsen är här, representanter därifrån. De passade på att säga att det här kan vara ett bra läge att se över sin hemberedskap. Se till att man har en extra dunk eller två med vatten hemma. Så egentligen är det, ska man säga, sunt förnuft kanske. Se över sin egen vattenförbrukning och tänka till en eller kanske två gånger extra.
Jonathan Fältsjö säger det, reporter på P4 Gotland, om beskedet som kom alldeles nyss, alltså att man går upp i stabsläge där med anledning av tillgången på vatten eller bristen på tillgång till vatten. Sunt förnuft var tipset från Jonathan Fältsjö där alltså.
Jag tänkte, var fan är det här någonstans?
Vid ett tillfälle så hittades en larmmottagare i en kastrull.
De larmade och larmade, men ingen kom och hjälpte. Utan personalen lämnade dem i sin egen avföring.
Jag var i chock.
Det handlar om ett kommunalt serviceboende i Göteborg för personer med förvärvad hjärnskada.
Sen kan jag bara beklaga, för det är inte så här vi vill att en verksamhet ska fungera.
Kaliber i appen SR Play.
Spanarna.
Det finns väldigt mycket nakenbilder från forntiden och det är gudar och gudinnor som framställs nakna med erigerad penis.
Gräset ska numera vara högt och svajande och inte så kortklippt. Men trädgården förblir artificiell. Den är ändå ett sätt att betrakta naturen via kulturen.
Det neutrala ansiktet blir då kanske snarare en tyst protest mot leendets inflation.
Fredagar och lördagar i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Men P1-morgon också en timme till. Vi ska få reportage från Ungern alldeles snart. Och så blir det mer om USAs migrationspolitik. Den som ligger i grunden till att det har blivit stora protester i Los Angeles i Kalifornien, inte minst. 8:30 klockan nu. Julia Brynolfsson ska ge oss en nyhetssammanfattning.
Säkerhetspolisen varnar för att unga riskerar att dras in i våldsbejakande högerextrema så kallade aktivklubbar som vuxit fram på flera håll i landet. Det är klubbar där medlemmarna bland annat tränar på gym och utövar kampsport i syfte att stärka gruppens våldskapital. Och enligt Fredrik Hallström, operativ chef hos Säkerhetspolisen, så har personer utomlands som kopplas till terrorverksamhet varit med och byggt upp verksamhet i Sverige. USA flyttar hem icke-nödvändig personal från Mellanöstern. Enligt USAs utrikesdepartement så ska all personal som inte anses vara nödvändig vid ambassaden i Bagdad åka hem. Och president Donald Trump säger att det handlar om ökade spänningar och att platserna kan vara farliga. Och i USA, i Los Angeles, är det för andra natten i rad utegångsförbud i de centrala delarna. Flera demonstranter har gripits under kvällen och protesterna mot gripandet av papperslösa migranter, det sprider sig till andra delar av landet. I Spokane i delstaten Washington har det nu införts utegångsförbud även där. Många chefer på sjukhus i Skåne har inte anmält att de har sidouppdrag i privata vårdbolag. Det handlar om minst 86 chefer, visar en granskning av P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Och att inte anmäla sidouppdrag bryter mot regionens regler som ska motverka jäv och korruption. Kommuner ska få göra avdrag på 6% i skolpengen till friskolor. Det här föreslår regeringens särskilda utredare Lena Holmdahl i ett inlägg på Svenska Dagbladets debattsida. Och hon har bland annat haft i uppdrag att ta fram en nationell norm för skolpengen och även se till att resursfördelningen blir likvärdig över landet. Och från Ekots nyhetsuppdatering till Ekonomiekot.
Och först ut där att problemet med bluffföretag växer. Antalet bolag på den internationella listan över investeringsbedragare har nu vuxit till över 31 000. Moa Langemark är konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.
Det här är ju ett utbrett problem. Det är ju lite grann som att om man tänker på ett tivoli när man ska slå ner ett fult huvud med en slägga så ploppar upp ett nytt på ett nytt ställe. Lite så är det. Så det är en ganska tröstlös verksamhet att försöka registrera alla olika bedragare som identifieras.
Ett sätt som bedragare ofta använder är att utnyttja kända namn och skapa falska annonser på Facebook och Instagram där användarna luras att klicka sig vidare till chattgrupper med falska investeringstips. Ett namn som används i annonserna är den tidigare sparprofilen Claes Hemberg.
Personligen tål jag det. Det är tråkiga väl människor som möter på en studentfest här senaste fredag som kommer fram och säger vad kul att jag nu har blivit prenumerant. Och då blir jag, till vad då? Så folk luras ju och blir lurade. Och det är det som är tråkigt tycker jag. Att vanligt folk som litar på saker de läser tyvärr förlorar pengar.
Investeringsbedrägerier har blivit en jätteindustri. Här i Sverige har det bara i år tillkommit över 100 bolag på den lista som Finansinspektionen har över falska företag.
Man behöver vara källkritisk. Man behöver verkligen ifrågasätta den information som man möts av. För det är lätt att halka dit.
Och på den lista över bluffbolag som den internationella samarbetsorganisationen för finansmarknadsmyndigheter har finns det nu över 31 200 namn.
Det är ohyggligt många, ett verkligt samhällsproblem.
Claes Hemberg har anmält annonserna till både polisen och Meta som äger Facebook och Instagram. Känns det som att de tar den här frågan på allvar?
Nej, inte alls. De får antagligen många samtal varje dag. Om det är 31 000 bedragare där ute så är det ett problem. Så nej, tyvärr, jag tror att vi kommer få se att annonserna fortsätter.
Till tidningen Dagens Industri har Meta sagt att bolaget kontinuerligt utvecklar nya metoder för att bekämpa bedrägerier. Moa Langemark igen.
Jag kan ju bara konstatera att problemet finns kvar.
Och reporter, det var Hanna Malmodin. Börsnamn, Tokyo-börsen minus 0,6%, Shanghai runt nollan, Hongkong minus 0,9%. En dollar kostar 9 kronor och 52 öre, men euro handlas för 10 kronor och 97 öre. Kina kräver tillgång till känslig företagsinformation för att tillåta export av sällsynta jordartsmetaller, rapporterar Financial Times. Bland annat handlar det om detaljer om produktionslinjer och kunddata. Enligt tidningen handlar det om krav som gränsar till att avslöja företagshemligheter. Wall Street Journal skriver samtidigt att Kina har satt en tidsgräns på ett halvår för exportlicenser av metallerna, något som ses som en hävstång för Kina ifall handelskriget med USA blossar upp igen. Prylkedjan Clas Ohlson gjorde en rörelsevinst på 109 miljoner kronor under bolagets fjärde kvartal. Det är upp från vinsten på 65 miljoner samma period i fjol. Bolaget skriver i sitt bokslut att året har präglats av tvära kast, men att man hade en stark utveckling i både butik och e-handel. Arbetslösheten sjunker för fjärde månaden i rad, visar nya siffror från Arbetsförmedlingen. I slutet av maj var nästan 359 000 personer inskrivna som arbetslösa. Men minskningen ska tas med försiktighet, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Jämfört med ett år tillbaka så har arbetslösheten ökat med drygt 18 000 personer. Och så noterar vi att den digitala brevlådan Kivra kommer att lansera en egen e-legitimation som ett alternativ till BankID. Kivra ID lanseras nästa år.
Filip Ramqvist med Ekonomiekot. Vetenskapsradions nyheter, alltså Östlund, ska handla om Kristinebergs marina forskningscenter.
Ja, för det ser ut att räddas från nedläggning och det blir troligen Polarforskningssekretariatet som tar över. Linus Hammar-Perry är föreståndare.
För nu ser det ut att läsa sig väldigt bra. Det är ju någonting som jag har trott och hoppats på under hela tiden, för att Kristineberg är ju väldigt stark.
Kristinebergs marina forskning riskerade nedläggning efter att Göteborgs universitet meddelade att de ville avbryta huvudmannaskapet. Sedan dess har stenhårda förhandlingar pågått och nu har man landat i en avsiktsförklaring mellan GU och Polarforskningssekretariatet. Polarforskningen ska ta över driften och det spås också påverka stationens profil.
Det kommer det att göra. Vi kommer ju att få en lyskraft. Det finns liksom ett globalt intresse i detta.
Däremot ska regeringen godkänna det nya huvudmannaskapet. Beslut ska fattas under hösten och om allt går enligt plan så sker övertagandet vid årsskiftet.
Reporter Dino Jasarovic, P4 Väst. också om de omkomna på skeppet Vasa som vi kan möta i en nyligen uppdaterad utställning.
Nu vet vi från DNA och andra osteologisk bedömning att G är inte Gustav men Gertrud.
Det är Fred Hocker, forskningschef på Vasamuseet, som berättar om en uppseendeväckande förändring i den utvidgade utställningen om människorna på Vasa. Med stöd av moderna analystekniker så har några av de vars kvarlevor hittades ombord nu kunnat återskapas mer korrekt och naturtroget, i några fall i helfigur.
Min favorit just nu är den personen vi kallar för Helge, skelett H, som var hittat på underbatteridäck bredvid en kanon. Och vi tror han var en av de personer som försökte att rädda skeppet genom att dra upp kanonerna tillbaka från kanonporten så man kunde stänga kanonporten.
Han står ju där och ser liksom lite skärrad ut när han drar i det här repet och man ser hur han liksom spänner sin kropp. Kan du beskriva mer hur ni kan veta att det verkligen såg ut på det sättet?
Ja, för alla den grundfakta för hur du ser ut är hur din skalle är formad. I Helges fall är det lite mer komplicerat. För även om han var i stort sett väldigt välbevarad, vi saknade ben i mitten av ansikten. Men vi har också väldigt bra DNA-bevis för Helge. Och från DNA till exempel, vi vet att han hade djupsittande ögon. Vi kunde också se att han hade en liten uppnäsa.
Reporter Björn Gunnér, och mer om det här kan du höra i Vetenskapsradion idag 12.09 eller redan nu i appen SR Play. Nyligen hölls K-popology i Uppsala, en av Europas första internationella forskningskonferenser om K-pop, alltså koreansk popmusik. K-pop har gått från att vara en musikgenre till ett globalt kulturellt fenomen, något som forskarna på konferensen undersökte utifrån konstnärliga, kulturella och industriella perspektiv. Så här lät det när Tobias Plebusch, lektor i musikvetenskap vid Uppsala universitet, presenterade sin forskning om K-pop under konferensen. Han är en av tre arrangörer bakom evenemanget.
K-pop cured the pandemic blues.
Hans K-pop-intresse väcktes under pandemin, en tid då den koreanska popkulturen expanderade globalt, trots att musikgenren redan slagit igenom internationellt med Gangnam Style 2012. Och precis som Tobias Plebusch upptäckte många svenskar koreansk musik och tv-serier under pandemin. Tobias Hubinett, forskare i Koreastudier vid Karlstads universitet, har följt hur koreansk populärkultur spridits i Sverige sedan 90-talet. Men även om K-pop-intresset ökade menar Tobias Hubinett att forskningsintresset i Sverige inte vuxit i samma takt.
Om man tittar på antalet studentuppsatser som läggs fram, då har ju det ökat. Men ännu har faktiskt ingen avhandling försvarats i landet. Det kommer säkert. Open Gangnam
Style. Och sist om att ett kanadensiskt forskarteam har fyllt en viktig kunskapslucka om dinosaurien Tyrannosaurus rex. För ett skelett som hittades redan på 70-talet har nu identifierats som en tidigare okänd art, Canculum mongoliensis, som tros vara en förfader till T-rex. Forskarna tror att arten kan vara den saknade länken mellan de mindre tidiga Tyrannosaurus-dinosaurierna och de stora bjässarna som vi känner till. Det rapporterar TT.
Elsa Östlund med Vetenskapsradions nyheter den här morgonen. På den nationalkonservativa CPAC-konferensen i Budapest i slutet av maj riktades skoningslös kritik mot EU och den politik som förs inom unionen. Konferensens värd, Viktor Orbán, han har länge gått på offensiven mot den europeiska liberala demokratin. Och enligt statsvetaren Zolt Enyedi så växer en ny sorts höger fram i Europa. Orbáns Ungern har blivit dess nav.
He tries to present himself as the intellectual and spiritual leader of the radical right. Actually the official goal of CPAC Hungary is to create a coalition of anti-globalist forces around the world.
Han försöker framställa sig som den intellektuella och andliga ledaren för den radikala högern. Det officiella målet med CPAC Ungern är att skapa en global allians av antiglobalistiska krafter. Och Orbán har investerat miljarder i att bygga upp ett internationellt nätverk för att stödja illiberala rörelser, säger professor Zoltán Jedi. I slutet av maj har den fjärde högerkonservativa CPAC-konferensen i Ungern arrangerats i en tid då den konservativa högern har mer vind i seglen än på många år. Det är ett par dagar före det polska presidentvalet och Orbán, som i sitt invigningstal på CPAC målar en ljus bild över den konservativa högerns landvinningar, vet inte då att ytterligare ett EU-land ska få en ledare som kommer att stärka den illiberala och EU-skeptiska klubb som Orbán investerat både pengar och prestige i. Orbáns önskedröm om ett Europa där allt fler länder följer hans politiska vision tar sakta form. Enligt professor Njedi har Orbán satsat och satsar frikostigt på kampanjer i länder som Frankrike, Spanien, USA och över hela Balkan. Orbán försöker skapa ett paraply som sträcker sig långt utanför de traditionella ytterhögspartierna.
He is consciously trying to undermine and destroy the post-second world war liberal world order. And he is trying to find a vehicle for that.
Han försöker medvetet underminera det liberala världssystemet som byggdes upp efter andra världskriget, säger professor Njedi. Orbán anser att traditionell konservatism är för svag, inte tillräckligt aggressiv.
It's not aggressive enough. It's too positive about fundamental human rights, international norms, respect for open public debates, free media.
Vad är det då som gör att Orbáns projekt får fäste just nu? Enligt Zoltán Jedi handlar det om en kombination av faktorer, ekonomisk stagnation, kulturell frustration och bristande förtroende för liberala eliter.
Previous generation got used to having better and better economic conditions and that is no longer the case. There were some excesses of the victories of the progressives indeed. So the educated elite went a bit too much ahead, not caring whether the average citizen is behind these cultural reforms.
Tidigare generationer blev vana vid att varje år blev bättre. Så är inte längre fallet. Utbildade eliter har dessutom gått för snabbt fram utan att förankra förändringar hos befolkningen, säger Zoltán Jedi. Vid CPAC i Budapest syntes partier som AfD från Tyskland, Vox från Spanien och Schmer från Slovakien. Orbán har också lanserat ett nytt politiskt projekt, Patrioter för Europa, som hoppas han ska bli en samlande kraft för Europas nya höger. En som varit med och byggt upp denna nya konservativa rörelse från ungerskt håll är István Kiss, direktör för tankesmedjan Danube Institute. Han menar att det finns en växande insikt inom den konservativa världen om att de står inför samma utmaningar och att de delar samma värderingar. Vid ett besök på ett event i USA fick han klart för sig varför konservativa där känner stark samhörighet med Ungern.
They are saying the same things about you, but they are saying about us. So we think if they say this about you, you must be good guys, even though they were saying bad things. So I think there was this slow realization that we have to kind of share our experiences because we face a lot of the similar challenges.
Jag hade en upplevelse i USA där en konservativ partner sa, de säger samma saker om er som om oss, om hur farliga och dåliga ni är, så ni måste vara på vår sida. Det fanns en insikt om att vi delar problem och att vi borde dela strategier, säger István Kiss. Enligt Kiss finns det idag en hög grad av samsyn mellan konservativa rörelser i Europa och USA, inte minst i synen på EUs klimatarbete, migrationspolitiken och kulturella frågor. Och enligt honom finns en växande känsla bland väljare i hela västvärlden om att de har blivit svikna av sina traditionella partier. Han pekar särskilt på migrationsfrågan som var en vändpunkt.
Vast majorities of people all across the European countries, so over 50% for 10 years have been saying we don't want more migration.
I över 10 års tid har mängder av europeer sagt att de inte vill ha mer migration, men deras regeringar har inte lyssnat. Det skapade en enorm frustration, bland annat eftersom partier som tidigare varit konservativa nu uppfattats och blivit allt för liberala. Men samtidigt som Orbans modell fått internationellt genomslag, högernationalismen växer och frodas, så har Orbán stött på problem som visar att hans politiska kraft inte är odödlig. Enligt professor Enyedi kan nästa ungerska val bli en vändpunkt. Den ekonomiska situationen i landet är svår och missnöjet växer. Oavsett hur det går för Viktor Orbán i framtiden är hans idéer redan exporterade. Och om CPAC-konferensen i Budapest är någon indikation så är det bara början.
You can build a country that stays member of the European Union, stays relatively safe and financially viable, while at the same time fights back against LGBTQ propaganda, fights against migration, and takes the stand of supporting Russia against.
Han har visat att man kan vara kvar i EU, vara ekonomiskt stabil och samtidigt gå emot migration, HBTQI-rättigheter och stödja Ryssland. Det är därför hans modell lockar andra, säger Zsoltán Jedi. Milan Jelovic, Budapest.
I Radioskugga går jag, Fritte Fritzson, genom veckan som varit tillsammans med alla de radiokorrespondenter som inte får ta plats i det vanliga nyhetsflödet.
Ja, Lars Tumbelin med sin egen satellittelefon har tagit på egen firma.
I Polen så är den breda mitten oerhört smal.
Missa inte Radioskugga i Godmorgon Världen på söndagar, ja, och så på onsdagar då 18.50 och så när man vill i SR Play.
Är det två eller tre T-initiativ?
Dags nu för Kulturnytt. Klockan har blivit 9:11. Mina Benajsa, vi ska få följa med på en känslofylld premiär.
USAs president Donald Trump besökte igår kväll nationalscenen Kennedy Center i Washington för att se Les Misérables. Och det var första gången han närvarade på en föreställning sedan han tog över som ordförande för Kulturcentret. Vår korrespondent Gina Lindberg var på plats och rapporterar om blandade reaktioner i publiken.
Donald Trump och hans fru Melania möttes av både burop och applåder när de gjorde entré i salongen på Kennedy Center. Flera i publiken visslade och gjorde tummen ner mot presidentparet, men buropen överröstade sen av jubel när Trump höjde en knuten näve i luften. Sen Trump tillträdde som president har han också tagit över ordförandeskapet för nationalscenen Kennedy Center och bytt ut hela styrelsen. Trump har dömt ut den tidigare repertoaren som anti-amerikansk. Han hävdar att den varit allt för vänster, allt för woke och allt för mycket drag. Nu vill han förändra inriktningen och har sagt att Kennedy Center ska bli hett igen. Efter att Trump tog över har biljettförsäljningen rasat med över 30% enligt Washington Post. Och flera artister och regissörer har sagt upp sig i protest mot Trumps styre. Igår kväll valde Trump att för första gången se en föreställning på Kennedy Center. Det var premiärkväll för musikalen Les Misérables. I den fullsatta salongen satt bland andra dragshowartisten Tara Hoot i rosa galaklänning och hög peruk. Jag är här som en tyst protest mot Trump, sa hon.
I think it's been a sad change what's happened in Kennedy Center. So we want to show our support for the people that have been banned from the Kennedy Center.
Jag är här för att stödja alla artister som inte längre får uppträda på Kennedy Center, sa Tara Hoot. Gina Lindberg, Washington.
Den första större retrospektiva utställningen med konstnären Britta Markat Labba öppnar nu på Moderna Museet i Stockholm. Bland annat så visas det omtalade verket Historia, en av århundradets viktigaste konstverk enligt tidningen Art News.
Här kommer vi in i...
Nu står vi här med historia runt omkring oss, 24 meter långa broderiet. I stort sett en hel cirkel, så har vi mjuk, mörkblå matta och blå draperier bakom.
Jag tycker det känns väldigt magiskt. För att när jag jobbar med kosmos så har jag den här runda cirkeln, den här blåa cirkeln i mitten. Och här exakt så kommer det fram här, för att då har man den där blåa cirkeln och sen hela 24 meter utanför den här kosmos. Så det är jättebra tänkt. Alltså jag kan stå så här och tänka, har jag gjort allt det här? Jag önskar jag skulle ha ett liv till efter det här. Så skulle jag göra en till, men inte samma historia. För nu har vi en ny historia, det som händer idag.
Det säger Britta Markat Labba. Imorgon öppnar utställningen, reporter Helene Alm. Igår kom beskedet om att Beach Boys-stjärnan Brian Wilson avlidit och Kulturnytts Joakim Silverdahl minns ett popgeni som gått ur tiden.
Inga har sjungit så sorgset om så muntra ämnen som strand, sommar och den kaliforniska solen som Beach Boys gjorde. Och de som vet, de vet. Brian Wilson var det galna geniet som med sina infall tog bandets soldränkta pop in i en labyrint av experiment som till exempel gav oss världshistoriens bästa singel. Men, som så ofta med genier, fanns det ett mörker på horisonten. Brian Wilson hade svåra psykiska problem, bekymmer med droger och spenderade många år utan att knappt kunna lämna hemmet. Sagan om Brian Wilson är tragisk, men den gyllene eran under 60-talet kommer alltid skina som en av rockhistoriens starkaste, med skivan Pet Sounds som ofta brukar hyllas som världshistoriens bästa. När Neil Young skrev en av tidernas bästa avskedslåtar, Long May You Run, gjorde han det med en blinkning till Beach Boys och sista låten från Pet Sounds, Caroline No. Maybe the Beach Boys have got you now. With those waves singing Caroline, Caroline. Nu skulle jag vilja vända mig till Brian Wilson. Tack för att du trilskades när popmusiken kändes för trång. Tack för att du stretade emot när andra ville begränsa din fantasi. Tack för Help Me Rhonda och Darlin och God Only Knows. Och just i den här stunden känner jag mig lite som Neil Young. För om jag lyssnar riktigt noga tycker jag mig också kunna höra Caroline Know eka hela vägen in i evigheten. Okay.
Det var Joakim Silverdahl som mindes Brian Wilson som alltså blev 82 år gammal. Och musikvärlden minns honom också. Bland annat så har Bob Dylan gjort uttalande om där han beskriver hur mycket Brian Wilson har betytt för honom under den långa karriären. Det var Kulturnytt för den här morgonen, Elias.
Härligt, tack för det, Mina Benajsa. Då är det dags för land- och sjöväder. Klockan har blivit 8:55. Katarina Andersson på SMHI. God morgon.
God morgon. Idag får större delen av landet soligt väder i ett högtryck som växer in västerifrån. Moln, regn och skurar över norra Norrland drar bort österut under dagen. Men i natt närmar sig en varm front på Norska havet och för med sig nya moln över västra Norrland. Risken för skogsbrand är stor eller lokalt mycket stor i delar av östra Götaland och sydöstra Svealand, medan risken för gräsbränder lokalt är stor i Norrlands fjälltrakter. Prognos till imorgon bitti. Västra Götaland får soligt väder och 19-23 grader. Lite lägre närmast västkusten, vid Skånes sydkust och även vid Vänern och Vättern. Och detta i pålandsvind i sjöbris. I natt klart och 4-9 grader och vinden blir växlande. Östra Götaland får också soligt väder och omkring 20 grader. På Öland och Gotland något lägre. Det blir också en smula blåsigt i nordvinden med friska vindbyar. I natt avtagande vind, klart väder och 5-10 grader. Hela Svealand får soligt väder och 16-20 grader. I Dalafjällen 10-15. I de östra landskapen lite blåsigt med friska nordliga vindbyar som håller nere temperaturen även vid delar av Upplandskusten. I övrigt nordlig eller växlande vind. I natt klart 5-10 grader och svag växlande vind. Hela södra Norrland, i fjällen och i norra kustlandet, först en del moln. I övrigt soligt och 15-19 grader. I fjällen 10-15. I natt ökar molnigheten västerifrån, då 5-10 grader. Nordvästlig vind, i kust och inland med friska vindbyar. Från ikväll allmänt växlande mest svag vind. Hela norra Norrland, ett område med mycket moln och främst i Norrbottens län, också en del regn och skurar, rör sig österut och följs av mer växlande molnighet med en del sol. På dagen 8-13 grader. I södra Lappland kanske något högre. I Norrbottensfjällen 5-10 grader. Ikväll mest klart, men under natten så ökar molnigheten från sydväst och möjligen når något regn Västerbottensfjällen. Då 2-7 grader, i fjällen och i norra Lappland lokalt ner runt noll. Och nordlig vind med lokalt friska vindbyar, i natt växlande vind. Sjöväder, sikten på de ostligaste farvattnen, till en början regn med måttlig sikt, i övrigt god sikt. Kulingvarning är utfärdad på mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav och Skärgårdshavet. Utsikter till imorgon bitti: Skagerrak, Kattegat, Vänern, Öresund och Bälten. Nordost eller växlande 2-7 meter per sekund. Fram på dagen lokala sjöbrisar. I natt ost eller sydost. Sydvästra Östersjön växlande 1-5. I eftermiddag sydost 3-8. Södra Östersjön, nord eller växlande 2-7. Sydöstra mellersta och norra Östersjön samt Ålands hav och Skärgårdshavet. Nordväst eller nord 10 till kuling 15. I eftermiddag vid svenska kusten sjöbris. I natt allmänt nord 5-10. Och Bottenhavet och norrut. Nord eller nordväst 7-12. I kväll 4-9. På västra delen växlande 1-6 meter per sekund. Och det var allt, så jag lämnar åter till Elias Wahlberg.
Snart om ilskan mot hur migrationsmyndigheten ICE i USA agerar på Trumps uppdrag. Vi ska diskutera om det är bra politik han för och vad konsekvenserna skulle bli om den genomfördes i sin helhet. Thomas Tengby leder Ring P1 idag, som börjar om en halvtimme. God morgon.
God morgon, god morgon. Ja, vad ska vi hitta på idag tycker ni, kära lyssnare? Vi tänkte köra ett Ring P1 idag också, så att det är upp till er att sätta igång och ringa in nu till Slussen och säga vad ni vill prata om, så att det blir ett halvtimmesprogram med debatt och diskussion. Numret till Slussen är som vanligt 020-22-1010. 020-22-1010. Vad vill du prata om?
Här är Ekot torsdag morgon. Larm om att FNs flyktinghjälp står inför en ekonomisk kollaps. Barn och unga riskerar att rekryteras av högerextrema klubbar enligt Säpo. Och flera sjukhuschefer i Skåne som har uppdrag i vårdbolag bryter mot reglerna om jäv. I studion Julia Brynolfsson. FNs flyktinghjälp har stora ekonomiska problem och riskerar att falla samman. Det larmar flyktingorganet UNHCR om i en färsk rapport. Antalet människor på flykt har fördubblats under det senaste decenniet. Samtidigt är det många länder som skär ner i sin hjälp. Det säger Annika Sandlund vid UNHCR.
Alltså rent konkret kommer ju folk att dö. Det finns liksom helt enkelt inte tillräckligt mycket med pengar. Men vi kommer också att tvingas göra omöjliga val mellan till exempel ren mat, rent vatten, sjukvård, utbildning.
Annika Sandlund vid UNHCR berättar att världens kriser fortsätter tvinga allt fler människor på flykt.
Över 123 miljoner, så 11 gånger Sveriges befolkning som är på flykt.
Enligt Sandlund motsvarar dagens budget den som gällde för 10 år sedan. Resurserna sprids alltså allt tunnare.
Dels är det då förstås att USA har fryst det internationella stödet. Men det är också flera regeringar som satsar mera på försvar.
Sandlund rosar Sverige för sitt bidrag, men hoppas att fler länder skulle inse allvaret.
Och det som vi ser är att det internationella systemet, det här globala hjälpsystemet som vi har, det är en del av stabiliteten, det är en del av det civila försvaret.
Sandlund varnar för att en brist på mat, vatten och annan hjälp i närområdet leder till att instabilitet sprider sig. Det finns ändå ljusglimtar i rapporten. Störtandet av Assad-regimen i Syrien har inneburit att nästan 2 miljoner syrier har valt att återvända hem. En förutsättning för att landet ska kunna återuppbyggas.
Syrien var ju ett rikt land. Är det förfullt att ha möjlighet att, att bli ett rikt land med alla de tillgångar som de har? Bara de får stabilitet och flyktingar som vill återvända och återbygga landet.
Reporter Daniel Ekblad. USA flyttar hem icke-nödvändig personal från Mellanöstern. Enligt USAs utrikesdepartement så ska all personal som inte anses vara nödvändig vid ambassaden i Bagdad åka hem. Och även viss personal på ambassaderna i Bahrain och Kuwait har fått klartecken att lämna om de önskar. President Donald Trump säger att det handlar om ökade spänningar och att platserna kan vara farliga. Terrorstämplade Hamas anklagas för att ha attackerat en buss med hjälparbetare från den israelisk-amerikanska hjälporganisationen GHF som distribuerar mat och förnödenheter i Gaza. Minst 5 personer ska ha dödats och flera skadats enligt organisationen. Hamas har inte kommenterat anklagelserna. Vi går inrikes. Unga och barn riskerar att dras in i våldsbejakande högerextrema så kallade aktivklubbar som vuxit fram på flera håll i landet. Det varnar säkerhetspolisen för. Medlemmarna tränar på gym och utövar kampsport i syfte att stärka gruppens våldskapital. Fredrik Hallström är operativ chef på Säpo.
Det är väldigt många barn och unga som verkar vilja ansluta sig till den här verksamheten.
De senaste åren har det etablerat så kallade aktivklubbar i flera länder, bland annat i USA, Kanada och Storbritannien. Säkerhetspolisen har följt utvecklingen i Sverige och konstaterar att det nu finns lokala klubbar på flera håll i landet.
De finns i stort sett i samtliga regioner. Det är en del träning, men det kopplas an till ett våldsbejakande perspektiv.
Enligt säkerhetspolisen har klubbarna en tydlig koppling till våldsbejakande högerextremism där de rasideologiska idéerna i framträdande och fysisk träning används för att stärka gruppens våldskapital. Verksamheten bedrivs både online och i verkliga livet.
Vi kan se hur onlineverksamheten fortfarande är aktuell för att locka och attrahera, men att det finns också ett fysiskt alternativ där man då bedriver kampsport och träning.
I andra länder har man sett tydliga kopplingar mellan så kallade aktivklubbar och våldsamma vitmaktrörelser. Och enligt säkerhetspolisen finns terrorkopplade personer utomlands som varit inblandade i etableringen i Sverige.
Det finns ju individer då som är terrorkopplade i utlandet som har varit med och en del av att bygga upp verksamheten här i Sverige.
Fredrik Hallström på säkerhetspolisen, reporter Henrika Åkerman. Skatteverket har otillräckliga verktyg och befogenheter för att motverka komplicerat och systematiskt svartarbete. Det visar en granskning som Riksrevisionen gjort. Och den övergripande slutsatsen är att det finns flera brister i hur Skatteverket prioriterar åtgärder, hur effektiva åtgärderna är och hur de följs upp. Många chefer på sjukhus i Skåne har inte anmält att de har sidouppdrag i vårdbolag. Det handlar om minst 86 chefer, visar P4 Malmöhus och P4 Kristianstads granskning. Och det bryter mot regionens regler som ska motverka jäv och korruption. Linda Allansson-Wester är moderat ordförande för personalnämnden i Region Skåne.
Jag tycker det är allvarligt och beklämmande. Det är på inget sätt okej.
När vi kartlägger de drygt 800 cheferna på de skånska sjukhusen hittar vi minst 113 som driver företag, sitter i styrelsen eller ägare i bolag som enligt Bolagsverket arbetar med vård. Men 86 av dem har inte anmält det till regionen trots att flera av bolagen omsätter miljoner. Arbetsrättsexpert Tommy Iseskog.
Ja, det låter ju här som att man inte har någon vidare ordning på det här överhuvudtaget.
Vi har haft kontakt med ett tiotal av cheferna som hävdar att tanken aldrig har varit att undanhålla information. Istället har de lyft sidouppdraget muntligt eller missat att göra en anmälan.
Lagen kräver att offentliga arbetsgivare förbjuder förtroendeskadliga bisysslor. Och för att man ska kunna leva upp till det lagkravet som verksamhet så måste man ju få reda på vilka bisysslor som förekommer.
Reportrar Saga Nyström Holm, P4 Kristianstad och Petra Haupt, P4 Malmöhus. I Los Angeles, USA, är det för andra natten i rad utegångsförbud i de centrala delarna av staden. Polisinsatsen är fortsatt stor och flera demonstranter greps under kvällen. Protesterna mot migrationsmyndigheten ICE och gripandet av papperslösa migranter fortsätter att sprida sig till andra delar av USA, som till exempel San Antonio i Texas. Och i staden Spokane i delstaten Washington har det införts utegångsförbud. Risken för översvämningar gör att ett koloniområde i Landskrona ska rivas och de över 100 personer som bor där måste flytta. Men kommunens beslut är omtvistat och har överklagats av de boende till högsta instans. Susanne Hansson är ordförande i Axel Tofta fritidsförening.
Man blir ju ledsen och besviken och arg.
Axel Tofta koloniområde vid havet utanför Landskrona ska avvecklas. Kommunen anser att det är för dyrt och svårt att bygga ut vatten och avlopp och att översvämningsrisken, som på grund av klimatförändringar väntas bli större, gör att det är olämpligt för bebyggelse. Beskedet har chockat de över 100 personer som i tron om att det skulle bli tillåtet med året runt boende valt att bo här permanent och inte upplevt att kommunen haft något emot det.
Och sätta folk i den här sitsen som de gör. Man gör inte så här.
Torkel Strandberg är liberal kommunstolsordförande i Landskrona.
När vår ambition har ju varit att man skulle kunna omvandla det till ett område för permanent boende. Och det har visat sig omöjligt.
Han tycker att de boende inte borde ha gått händelserna i förväg och bosatt sig där i strid med reglerna.
Länsstyrelsen är tydlig att man kommer inte att bevilja detaljplan för någon form av bebyggelse på den här platsen utifrån att det ligger alldeles för lågt.
Kommunen erbjuder de boende en ersättning på upp till 140 000 kronor före skatt. Men Susanne Hansson säger att det inte ens räcker till att flytta huset. De boende har överklagat kommunens beslut till högsta förvaltningsdomstolen.
Mitt hus. Här har jag alla mina pengar investerade.
Reportrar Dimitri Lennartsson och P4 Malmöhus Klara Törn. Grundvattennivåerna på Gotland ligger mycket under det normala för årstiden. Regionerna aktiverar därför en särskild händelsestab och kommer bland annat genomföra trycksänkning av vattnet. Under februari till april kom en tredjedel av den normala nederbörden och grundvattennivåerna är nu som de brukar vara i augusti. Det säger Patrik Ramberg, teknisk direktör på regionen. Det ställs allt högre krav på landets små enskilda vägar i och med en ökad beredskap i händelse av kris eller krig och även på grund av klimatförändringar. Och därför vill Riksförbundet Enskilda vägar få hjälp av